Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet såhär, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
När jag var 8 år så skilde sig mina föräldrar och jag flyttade och bytte skola. Och i den nya skolan så hade jag en väldigt snäll fröken som ville få mig att känna mig välkommen och som väldigt tidigt var tydlig med att jag var väldigt duktig. Hon sa det så inför alla klasskamrater, titta vad Lina är duktig, för här har hon skrivit att hon är 8 8 år med bokstäver istället för siffran 8 till exempel. Och det där har jag med tiden börjat se som förklaringen till varför jag är bra i skolan, fortfarande än idag, 40 år gammal. För att när hon började prata med andra om att jag var duktig och jag började se mig som duktig, alltså helskotta vad duktig jag blev. Alltså jag var så duktig så att jag liksom när jag skulle skriva mitt postnummer skrev ut det med bokstäver. 11839, vilket ju såg helt, det gick ju inte att göra så. Men jag var så otroligt mån om att fortsätta vara det hon hade sagt att jag var. Och det känns ju nästan lite obehagligt att fundera på att vad min ljuvliga lärare Britta Löfqvist sa till mig i Enskedeskolan när jag var 8 år gammal kan ha präglat precis hela mitt liv. Välkommen till Dumma människor. Jag heter Lina Thomsgård och mitt emot mig sitter med pliriga blå ögon författaren och psykologen Björn Hedensjö som ska hjälpa mig att reda ut varför vi agerar mycket, mycket stolligare än vad vi kanske har vett till. Och det vi kommer fokusera på idag är något som på engelska heter labeling effect eller labeling theory, och rakt översatt blir väl det just etiketteffekten. Vad som händer när man får en sån där etikett som till exempel duktig. Björn, vad är det vi har att göra med här?
Ja, men det är precis som du var inne på lite grann, att vi blir det vi får höra att vi är. Och det finns en hel del forskning som visar att vi påverkas väldigt mycket av de här etiketterna som vi själva och andra sätter på oss.
Alltså, vi kan ju inte bara gå runt och vara Björn och Lina i hela världen. Du kommer ju vara Björn med ljusblå ögon och sportiga Björn, Björnpsykologen, Björn tvåbarnsfadern.
Ja.
Och vad är det forskningen säger uppstår när jag säger att du är sportig?
Ja, men att jag blir lite sportigare kanske. Men låt oss kika lite grann på vad forskningen säger.
Mm.
Jag tänkte börja med att ta upp ett väldigt klassiskt experiment som egentligen inte är ett vetenskapligt experiment utan mer av typen socialt experiment.
Mm.
Lite så privat initiativ. Det var en lärare som hette Jane Elliott. Det var slutet på 60-talet i USA. Hon bodde i någon liten stad i Mellanvästern i USA. Och det som hände vid den här tiden i USA, det var att det var väldigt mycket skarpa rasmotsättningar, och det var den här medborgarrättsrörelsen, och sen så var det mordet på Martin Luther King. Och då kände hon att nu måste jag dra mitt strå till stacken. Så att då körde hon ett experiment i sin klass som är väldigt berömt. Hon hade bara vita elever i sin klass. En del av dem hade blå ögon, en del av dem hade bruna ögon. Och så steg hon in i klassrummet en morgon och sa att nu är det en ny ordning som gäller här. Och det är att jag har fått reda på att det är så att barn med blå ögon är mer intelligenta. Det har att göra med ett ämne som heter melanin som finns i deras ögon och som gör att ögonen blir blåa. Och därför så kommer ni att behandlas på lite olika sätt. Så att då blev det en ny regim där det var liksom mycket tuffare regler för barn med bruna ögon. Barn med blåa ögon fick ta extra lunch, det fick inte de med bruna ögon. De med bruna ögon fick sitta längst bak i klassrummet och hade det allmänt för jäkligt.
Och det här köpte barnen?
Ja, de köpte det, så som vi ofta köper det som folk i auktoritet säger åt oss. Men det är ett annat avsnitt. Så att de köpte det och hade en eländig dag. Och det man kunde se hos de här blåögda ungarna, det var att de blev rätt så dryga och otrevliga med en gång. Lite grann det här vi var inne på med maktparadoxen när vi pratade om att de liksom så här korrumperades ganska snabbt av sin nya maktposition och blev
sin smarta ögonfärg.
Ja, och blev otrevliga, dryga små mobbartyper som gick runt och var självtillräckliga i klassrummet där. Och sen så nästa dag så vände läraren på rollerna och sa att hon hade fått saker och ting om bakfoten, att det, i själva verket så var det tvärtom.
Mm.
Och sen utsatte hon de blåögda barnen för samma behandling som de brunögda hade varit med om dagen tidigare.
Mm.
Och sen så i slutet på dag 2 så avslöjade hon för barnen att det här var bara ett stort experiment. Och gråtande hade de här barnen kramat varann. Och det var en så här lite fin upplösning på det här. Men en sak som är väldigt intressant att notera från det här experimentet, det är att blåögda barn till exempel då, eller brunögda barn som tidigare hade liksom stämplats som lite problembarn och som inte var så duktiga i skolan hade faktiskt presterat bättre än vad de brukade göra när de typecastades till...
Så Lisa, inte så mattebegåvad, när hon fick höra att hennes ögonfärg var en smart ögonfärg, blev plötsligt lite bättre på matte.
Precis, så att så gick
hade det här. Samma effekt åt andra hållet?
Ja, det hade det. Och det här är två liksom separata effekter då, som man brukar prata om. Den ena heter, kallas golem-effekten, och det är att folk som får höra att de är dåliga blir sämre.
Golem, har det något med Gollum att göra?
Nej, det har inget med Gollum att göra. Det här slämmiga trollet i Sagan om ringen-filmerna. Utan det har med... Golem var en stenfigur i judisk mytologi.
Och den andra effekten hette?
Pygmalion-effekten. Och Pygmalion-effekten, det är då istället att folk som får höra att de är bra blir bättre. Det här var ju då, vad ska man säga, ett lite så här hemmafixat experiment och inte så här så vetenskapligt utvärderat och sånt. Men man har också sett den i massa andra sammanhang, i skolmiljö till exempel, och i organisationer, och jag vet att det var ett amerikanskt experiment i flygvapnet. Men det finns mycket mindre forskning om golem-effekten, alltså att folk som man säger åt dem att de är dåliga blir sämre av etiska skäl. Det är inte så schysst.
Ja, just, nej, just det. Just, och det, alltså, det är Jane Elliots studie som vi pratade om i början med skoleleverna var väl väldigt omdiskuterad.
Den var väldigt omdiskuterad.
Även om hon, det hon ville bevisa var för sina barn hur diskriminering fungerar, hur rasism fungerar.
Ja, exakt. Hon ville visa hur diskriminering och rasism fungerar. Men det känns ju väldigt tveksamt, tycker jag. När vi får en etikett klistrad på oss så finns ju dels av den här effekten att vi skärper oss kanske. Så att det tänker man sig att det är en förklaring till att labeling-effekt fungerar. Men en annan faktor som är väldigt viktig att ta med, det är också att omgivningen reagerar annorlunda. Till exempel om man har sett och studerat att liksom om en lärare får höra att en elev ska vara bright, så kommer den att bete sig annorlunda mot
eleven.
Mot eleven.
Så då får man liksom hjälp både inifrån och utifrån med en sån sak. Det förstärks åt alla håll.
Ja, låt mig berätta om en bara väldigt intressant studie tycker jag, som illustrerar det här fenomenet på ett fint sätt. Känner du till att i Kina finns det så här drakens år och råttans år och hundens år och så vidare? Det är en sån här 12-årscykel, och det är en så här flera tusen år gammal tradition som ursprungligen tror jag mest hade funktionen att liksom hålla isär år. Att man ska kunna veta när någon var född eller när någonting hände eller så. Men som med tiden har kommit att fyllas med massa vidskeplighet och tro på att liksom, om man föds ett visst år så har man vissa egenskaper. Och då ska det vara extra fint att födas i drakens år. Och det här kan man också se då i vissa asiatiska länder. Så giftermål till exempel är mycket vanligare 2 år före drakens år.
För man vill att barnet ska födas och bli drake från start.
Exakt, i mundo.
Drakårsbarn. Ja.
Så är det. Och det föds också mer barn.
Jag får mig att jag är född råttans år. Och nej.
Känns det okej?
Golem-effekten får fullt utslag här.
Ja, och då så var det några forskare vid ett amerikanskt universitet som ville undersöka om barnen påverkas av det här på något vis. Och deras hypotes var faktiskt att de skulle påverkas negativt, därför att om det föds jättemånga barn i en årskull så blir det mindre resurser till varje barn. Alltså fler barn per lärare, färre läkare per barn och så vidare.
Det blir trångt.
Det blir trångt, mer konkurrens om godbitarna helt enkelt. Men vad tror du att de upptäckte, Lina?
Ja, det är tacksamt, Björn, att du lägger upp frågorna så här, för nu gissar jag att drakbarnen blev höjda barn.
Ja, de klarade sig liksom signifikant bättre på en av de stora examenstestet som man gör i kinesiska skolor. Något sånt examenstest. Väldigt, väldigt stort som de kunde utvärdera. Men då funderar man på vad mer exakt är det som gör att de här drakungarna lyckas så bra då?
Ja, vad är det?
Ja. Man kikade på självförtroendeskattningar och sånt där. Mm. Vad de tänker om sig själv och så. Mm. Och där hittade man inte något direkt. Utan i just den här studien så visade det sig att de liksom faktorer som man lyckades isolera när man hade kontrollerat för socioekonomisk bakgrund och allt sånt där. Det var mer att föräldrarna trodde så hårt på de här barnen så att de liksom sköt till med extra resurser.
De investerade mer
i sina barn. De här barnen fick liksom mer tid att läsa och göra läxan och fick mer i veckopeng och den sortens grejer.
Blev mer bortskämda liksom.
Lite mer bortskämda. Så att
blev de vidrigare sen när de växte upp? Hade de lika många kompisar? Var de lika kul att hänga med? Det är min fråga.
Ja, det framgick inte här då. Men Nej. Det vore väl intressant att se en sån uppföljning kanske. Mm.
Producent Klara här i bakgrunden berättar precis hur hon, när hon skulle föda dottern Edda, tjöt rakt ut. Vad är klockan mellan krystverkarna för att se om barnet Edda skulle födas på en söndag och därmed bli ett lyckat söndagsbarn? Eller om hon skulle vara som alla vi andra sketna lördagsbarn?
Jag har aldrig hört talas om det här med söndagsbarn. Är det någonting du känner?
Nej, jag vill inte berätta det för dig heller, för då kommer du bara bli antingen väldigt lyckad eller väldigt olycklig av det, eftersom det är så etikettsteorin fungerar. Mm.
Det kan ju vara ett litet fängelse faktiskt, med etiketterna. Och som psykolog stöter man ofta på det, tycker jag.
Hur då?
Ja, men till exempel folk som har en idé om att de är introverta.
Oj, oj, oj. Don't get me started på extroverta och introverta. Fortsätt.
Det finns absolut en sån personlighetsdimension. Antingen kan man vara åt liksom extroverta hållet eller så kan man vara åt introverta hållet. Mm. Men det kan ju också fungera som ett slags ursäkt för att aldrig behöva ta ansvar i sociala situationer.
Har du sett någon i sociala medier som har delat en sån där test och sagt att det visar sig att jag är extrovert? Ja, inte så konstigt, som jag tycker det är kul att hålla tal och jag gillar att gå fram till främmande skittråkiga människor och sitta vid deras bord på middagar och hålla låda. Det är helt enkelt den jag är, det gillar jag. Har du sett någon säga det? Jag har sett sådana här jävla testeras 9000 gånger av personer som alla bara, ja, nu fick jag bevisat. Jag är introvert. Jag tycker nämligen det är lite obehagligt att stå och hålla låda för jättemånga. Ja, men vem fan gör inte det? Man gör, att stå och hålla låda för folk, det är väl ingenting man gör för att man tycker att det är dökul. Man gör det för att någon måste göra det.
Ja.
Alltså obehaget kring att sådär.
Och det är supermänskligt. Alltså social ångest.
Ja, precis. Den har vi väl alla. Det är inte så att...
Det är det mänskliga som finns. Och den är väldigt lätt förklarad i ett evolutionärt perspektiv. I flockdjur, att bli utesluten från flocken betyder för döden. I princip. Så att vi har en sån vaksamhet. Och
just det.
Och att vi är så uppmärksamma på risk när det handlar om det sociala är inte ett dugg konstigt. Mm. Och om man tittar på social fobi, socialt ångestsyndrom, så är det en av de absolut vanligaste psykiska åkommorna som vi har där ute. Men alla behandlingsstudier visar att ungefär 80% kan bli botade på 15-20 sessioner där de får en bra behandling.
För det då skulle kunna vara risken i att om jag får diagnosen och etiketten introvert så slutar jag gå utanför dörren och jag slutar gå fram till folk jag inte känner, för jag vet ju att jag är en introvert typ. Ja. Och så fokuserar jag istället på den där ångesten som det väcker.
Så att du kommer aldrig någonsin att utmana dig själv och du kommer därmed aldrig att bli av med den här sociala ångesten. Mm. Och sen så är det ju helt klart så att en del är mycket mer introverta än andra, men...
Ja, det köper faktiskt jag också, men jag tycker det är bara intressant att den där testen enbart har delats av människor som har fått svar introvert och är väldigt, väldigt nöjda med att det. För mig är det lite som att då har de en ursäkt att inte behöva bjuda till.
Mm.
Och det är folk som jag upplever som väldigt icke-introverta som glatt säger att jag är introvert, därför slipper jag det här.
Ja, så att det här är ju då en fara med såna här etiketter, att det blir ett litet fängelse för oss. Alltså, vi sätter upp en gräns för hur vi kan bete oss. Har du sett Harry Potter? Eller läst Harry Potter?
Ja, både och.
Ja. Bra. Ja. Jag tänkte att du kanske inte hade det för att ditt barn är fortfarande så litet, för litet.
Ja, nej, jag har inga ursäkter, jag bara har det.
Ja, men du, ja.
Inte läst för något barn, ingenting. Jag tror att jag någon gång såg en trailer där de hade så godispiller som smakade snor eller något och bara, oh yeah, kul.
Ja, men då vet du också att de har den här sorteringshatten.
Just det.
På skolan Hogwarts, magiskolan. Eleverna som kommer dit, Harry Potter och andra, sorteras av den här hatten in i en av fyra grupper.
Det var svårt. Mycket, mycket svårt. Massor med mod, ser jag. Inget dåligt huvud heller. Men var ska vi placera dig?
Inte Slytherin. Inte Slytherin.
Inte Slytherin, va? Är du säker? Du skulle kunna bli stor, vet du. Allt som krävs finns i ditt huvud. Och Slytherin skulle kunna hjälpa dig på din väg mot storhet. Ingen tvekan om det. Nej. Om du är säker. Bäst det blir Gryffindor!
Och det är något superhärligt med det där. Tycker du inte?
Jo, absolut.
Alltså, man känner ju att man skulle vilja att någon kom med en sån där hatt och bara sa åt den vilket gäng man tillhör.
Ja, en av mina bästa vänner har en tendens att minst en gång i månaden när hon har lite svårt ringa mig och säga, Lina, nu får du krama mina konturer. Och då ska jag berätta lite saker om henne. Vem hon är, hur hon brukar göra, vad som är typiskt för henne. Och sen känner hon sig bättre. Och det behöver inte ens vara bra grejer. Det är bara liksom så här, krama kontur, liksom, få lite ordning på den här utflytande människosjälen som man är. Det känns lite som att Gryffindor-hatten gör just det. Ja. Delar in en, säger, det här är du, här hör du hemma.
Exakt, det här kan du inte göra, det här är dina begränsningar, håll dig till det här. Det är ju något väldigt skönt med det. Mm. Då kan man liksom välja bort massa annat, det här liksom energispar som vi har pratat om tidigare.
Just det.
Så att det är jätteskönt. En annan härlig grej med det är ju tillhörighet. Det här är mitt lag. Någon säger åt mig vilket som är mitt lag. Mm. Herregud vad skönt.
Mm.
Jag behöver inte ens försöka där ute i världen. Utan jag kan bara...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till dig. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, hissdörrar slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. Ansluta till familjen här borta också, den biten avklarad. Jätteskönt.
Just det.
Så att det här sammantaget gör då att det är något enormt tilltalande med etikettering. Och det för mig in på nästa grej. Jag ska väl testa dig, Lina.
Hjälp. Kör, Björn.
Nu ska jag påstå en rad saker om dig, Lina. Mm. Jag har ändå känt dig i kanske 10 år nu.
Du ska krama mina konturer.
Jag ska krama dina konturer. Du har ett stort behov av att andra ska tycka om dig. Du har en tendens att vara självkritisk. Du har en hel del kapacitet som ännu inte har kommit till uttryck. Du har visserligen vissa brister i din personlighet, men du kan ändå kompensera för dem på ett bra sätt. Du tänker på dig själv som en självständigt tänkande människa och du accepterar inte andras åsikter utan att ha tillfredsställande bevis. Okej, så att det var, vad var det, 4-5 påståenden om dig?
Mm.
Hur bra tycker du att de stämmer om vi ser på en skala från 1-5?
4.
Gud, vad fint att du bevisade den tes jag nu ska lägga fram. Jo, det finns något som heter Barnum-effekten. Och det är att vi har en stark tendens att tro på och hålla med om väldigt generiska påståenden om vår personlighet. Det här plockade jag från en gammal studie där man tog omdömen från horoskop. Det är kanske 10 stycken sådana omdömen. Så gav man det till en stor grupp försökspersoner. Alltså att baserat på ett personlighetstest som du just gjorde,
mm,
så har vi kommit fram till det här om dig. Och nu får du svara på om du tycker att det stämmer på en skala från 1-5.
Uh-huh.
Alla fick samma. Uh-huh. Och alla fick samma omdöme.
Och alla kände att det här var ju jag rakt upp och ner.
Det här var jag rakt upp och ner.
Jag tycker
poängen
att
blev 4,5. Uh-huh. 4,5 av 5 tyckte folk att de här totalt generiska horoskoppåståendena stämde in på dem.
Ja, nej, det kände jag ju också någonstans, eftersom jag nu i egenskap av marsvin i en experimentbur tänkte, vad är det han är ute efter nu, den här lömske björn? Så tänkte jag ju också att, vänta, det där är ju ungefär som att säga, jag tycker att mat är gott, men det kan också ibland vara inte gott. Att så här, mm.
Och om du tänker på hur liksom horoskop fungerar, eller såna här, de här budskapen som finns i kinesiska lyckokakor, ni vet, såna här som man bryter isär och så finns det en liten lapp där i, så är det alltid påståenden av den här typen, att de är så otroligt, egentligen vem som helst kan känna igen sig i dem.
Mm.
Och bara, det där är så jag.
Vet du vad jag tyckte? Den du sa, du har mycket, vad var det, oförlöst, eller du har mycket kvar att göra eller någonting.
Så den oförlöst kapacitet.
Jag har faktiskt ingen kapacitet kvar.
Nej.
Där har du fel.
Du har gett allt.
Jag tycker faktiskt det. Pikar. Red, yellow, green, blue.
I like red, what color do you? Rött beteende, de är ju väldigt drivna och väldigt på. Det händer ju grejer hela tiden. Action och liksom resultat. Baksidan är att många uppfattar som buffliga att de trampar folk på tårna.
Red, yellow, green, blue.
I like yellow, what color do you?
De gula är kreativa och positiva och påhittiga, öppna, samtidigt som en del tycker att de hittar alla sina papper. Det är så rörigt på skrivbordet och de glömmer bort saker.
Red, yellow, green, blue.
I like green, what color do you?
Gröna är lugna, väldigt goda, lyssnare och fantastiska lagspelare. Samtidigt som de är väl så försiktiga och faktiskt konflikträdda och de tycker inte om förändringar.
Red, yellow, green, blue. I like blue, what color do you?
Och de blåa slutligen, de är analytiska, noggranna, exakta. Samtidigt som de är väldigt fyrkantiga paragrafrytter. Och en del människor tycker att de aldrig kommer någon vart.
Det här för mig då in på nästa grej som är den enorma mängden kassa personlighetstest som finns där ute. Och den skada som det orsakar.
Mm. För de här personlighetstesterna resulterar ju i en etikett. Du är blå eller gul, eller du är en ATG-person, eller introvert, eller så. Det är ju själva personlighetstesternas.
Ja, och det finns så många tester som används där ute. Det finns Myers-Briggs, finns det någon som heter, och det finns det här DISC-testet som är, det finns en väldigt populär bok just nu som heter Omgiven av idioter, som är baserat på det här. Det är de där färgerna som du beskrev, att man är grön eller blå eller så. Och de här testen har det gemensamt att det finns liksom inget forskningsstöd för att det säger någonting om personerna.
Vad säger du någonting om då?
Alltså det säger väl inte någonting om någonting egentligen, om man ska vara lite krass. Eller det kanske det gör. Men
jag tänker att det säger någonting om vad man har en benägenhet att tänka om sig själv.
Ja,
eller?
Eller, det gör det kanske.
För det kan jag, när jag har suttit med sådana personlighetstest, så kan jag ibland bli som en, jag får en lite utanför kroppen upplevelse och blir så här, vad borde jag svara på den här? Alltså att man så här, vad, enligt den personen jag tänker att jag är, en sån typ, vad skulle en sån typ svara på det här? Vad skulle en klämmig person svara på det här?
Mm.
Så om något kanske det visar det, men okej, berätta mer om personlighetstesterna.
Det man vet är att de inte säger någonting då. Alltså de används ju i regel i arbetsplatssammanhang. Och det man vet är att de har liksom inget prediktivt värde för hur någon kommer att klara av sitt jobb.
Men varför gör man dem?
För att det är så tilltalande med etiketter.
Just.
På samma sätt som man tycker att det är härligt med sorteringshatten i Harry Potter. Och det är därför också som den här boken har sålt 500 000 exemplar bara i Sverige.
Man är så jävla sugen på att bli orange, röd, grön, gul.
Ja, man är så sugen på att se vad man är.
Få ett lag. Liksom.
Få ett lag och att få vila i någon slags facit eller någon färdig idé om det här är jag, det här är mina begränsningar och färdigheter. Mm. Jag behöver inte gå utanför de ramarna. Och jag tycker också att det är en härlig tanke. Så det är väldigt allmänmänskligt och ingen skugga på de som går igång på personlighetstest. Det är jag också.
Jag har en vän som så fort hon hittar ett nytt sånt test så bara pling plong i telefonen, så han skickar det till mig, och då kan jag liksom pausa vad jag än gör och sätta mig och fylla i liksom, sån här på en skala 1-10. Är du den som rostar brödet först? Ja. Det är otroligt gött. Har du gjort de här testerna?
Ja, men jag har gjort ett test och när jag gick någon sån här chefskurs, så dyr utbildning. Jag var i London, jag var i New York och fick åka runt jätteflott. Och så gjorde jag så här test och fick färger då.
Vad blev det för färg?
Alltså, jag minns tyvärr inte vilka färger jag fick. Jag har det här liggande hemma i en byrålåda någonstans. Men det var ju skitkul. Alltså, det var ju jättekul och spännande att bara få tillhöra ett lag, sätta sitt fack och få veta vad man är för sort då. Och sen så vet jag ju nu bättre att det där testet egentligen inte säger någonting om mina förutsättningar i arbetsgruppen eller i yrkeslivet eller så. Så att, men när jag gjorde det så tyckte jag att det var helt fantastiskt och jag ser verkligen lockelsen i de här testen.
Ja, om inte annat kan man ju bara kolla på ens Facebook-flöde hur många som testa så här, vilken godis är du, vilket kassettband är du, vilken färg och så vidare. Vi verkar tycka att det är jättekul att få en etikett.
Ja, även om de är mer oskyldiga, för de är ganska uppenbart på skoj.
Ja.
Men flera av de här andra är ju enorma liksom, industrier som omsätter jättemycket pengar.
Och vad är det som är skadligt med dem då, för mig som person som gör testet?
Jag hörde på ett amerikanskt radioinslag då, med en person som hade... Han blev liksom den enda i en viss färg i sin ledningsgrupp. Mm. Och blev efter det på något vis... Hans karriär var över.
Mm.
Till exempel...
Han blev liksom pricken i Bamse-historien om de små kaninerna.
Japp. Liksom allting hade funkat bra fram tills dess. Ja. Men sen så när de andra i gruppen kände att han var av en annan sort, så, ja, så som han beskrev det själv, så var det liksom början på slutet för hans karriär. Så att, det är väl då en sån att man skapar någon slags onödiga liksom, klyftor möjligen. Mm. Och en annan sak jag tänker är att, eller liksom, det huvudsakliga problemet är då att man blir begränsad som människa. För i mitt perspektiv så är det man gör som räknas, inte den man är.
Mm, just det, och med är så håller Björn och pingarna på citationstecken vis här.
Ja.
Den grupp du tillhör ungefär.
Ja. Mm. Men till exempel då, som vi pratade om tidigare, om du har en idé att du är introvert, då kommer du aldrig att ens försöka hålla ett föredrag på jobbet, och du kommer aldrig egentligen få någon kunskap i om du klarar av det.
Så det du säger är att om jag är väldigt tydlig med min son om att han är rolig eller blyg, så kommer det att prägla hur han uppför sig och hur han känner sig.
Ja, och nu kommer jag att tänka på en studie som jag tycker är så...
Björn har också en annan dimension som vän, och det är att han i allt man säger jag kommer att tänka på en studie som... Men just här i podden så är det faktiskt det som är ditt uppdrag.
Ja, men här funkar det bra. Mm. Jo, jag kom att tänka på en studie då som jag älskar. Den framkallar gåshud hos mig. Det var forskare på Yale, tror jag att det var, Yale-universitetet i USA, som tittade på hur olika typer av feedback fungerade på barn.
Mm.
Och så hittade de en som de kallade, den fick namnet den magiska feedbacken, för att den gav sådana enorma resultat i barnens prestation. Och vet du hur den var?
Nej, men nu dessar jag pennan här och skriver ner. Berätta.
Uppgiften var, det var en skrivuppgift som de här mellanstadiebarnen ägnade sig åt.
Mm.
Och när de fick den här feedbacken, du får de här kommentarerna av mig för att jag har höga förväntningar på dig och vet att du kan nå dem.
Ja, ja, ja.
Nu fick jag lite håret.
Ja, för där har vi både liksom...
Armarna reser sig lite grann.
Ja.
Jag tycker att det är så himla fint. Alltså, man visar att man har höga förväntningar på barnen, och då uppfattar de det och jobbar liksom mot att nå de här förväntningarna.
Och det är introt man ska använda innan man säger så här: du måste läsa lite mer algebra.
Ja, jag vet att du kan, jag vet att du har hög kapacitet, jag har sett det förut. Kör.
Och det fungerade också. Det var inte bara Björn som fick gåshud.
Nej, i just den här studien så visade det sig att det gav bättre skruv än något annat. Då hade de lärare fick liksom kvalitetsranka utfallet, och ingenting gav en lika stor förbättring som just den frasen. Jag tycker det är superfint.
Idag tänkte jag prata med er om hur det är att vara en introvert människa, för att sån är jag.
Som några kanske redan vet så är jag Oxe. Och sen älskar jag liksom allting fint i livet. Jag älskar att köpa saker, jag blir glad att köpa saker.
Jag heter Carolina och jag är en pony som heter Aleja.
Aleja skiljer sig från mitt vanliga jag genom att hon är alltid på gott humör, sprallig, nyfiken. Mitt vanliga jag är inte lika rolig.
Vi har ju tilldelats olika roller, och de har fått olika värden för att vi lever i en värld som säger att kvinna är si och så, man är si och så, höginkomsttagare är detta. Att det är både demografiskt och hur vi ser ut. Och det präglar oss då, eftersom det är en etikett som inte kommer undan. Och så vill man ha ett samhälle där till exempel den här etiketten kvinna-man inte ska spela så otroligt stor roll. För att åstadkomma det behöver vi ju synliggöra både etiketten och vad det är som gör att vi hamnar där, och kanske jämföra kvinna och man. Men då är vi ju där och tjatar om etiketterna igen. Förstår du vad jag menar? Man skulle vilja ha ett samhälle där vi har kanske färre begränsande etiketter, Men för att nå det samhället behöver vi prata om etiketterna. Vi vill ta bort buren, men för att göra det måste vi peka på den och hitta låset och låsa upp den.
Det tycker jag var väldigt klokt sagt, Lina. För att jag tänker, som det här vi pratar om nu med introvert då, liksom, vad är det egentligen? Vad betyder det att jag är introvert? Och alltså, man börjar i den ändan.
Mm. Men hur ska man göra om man inte vill att alla de här etiketterna ska göra att ens liv blir mindre?
Svårt, för att jag tänker mig att det kan vara så att man inte alltid ser det själv. Man kanske inte ser att det begränsar en. Man kanske tänker på att det, så här, men vad skönt att jag har börjat lyssna på min inre kompass och nu äntligen som 36-åring har jag insett att jag är introvert och jag har i onödan utsatt mig för jobbiga situationer. Alltså man kanske inte upplever det som ett problem, men i själva verket så är det väldigt begränsande, för det gör att man inte kan gå på fest.
Och att det kanske kan vara lite random också, att det var ett personlighetstest som inte är speciellt tillförlitligt som sa åt mig att jag var någonting, och sen började det begränsa mitt liv.
Ja.
Så vad gör vi om vi vill att de negativa effekterna av det här etiketterandet inte ska prägla våra möjligheter?
Det jag gör i så här behandlingsrummet med patienter som blir rigida på det sättet, det är att jag säger åt dem att gå emot känslan. Att man gör tvärt emot vad man brukar göra, för det som händer då är att man i bästa fall lär sig att världen inte går under och att man är faktiskt fri att agera hur man vill. Okej, jag tycker att det känns olustigt att gå på mingel, men det vore bra för min karriär kanske. Jag vill verkligen inte gå. Jag vill verkligen inte gå.
Och jag är ju introvert, så jag vet att jag inte vill gå.
Men att då gå emot känslan och så här, gå på minglet, testa, se vad som händer. Vi går runt med jättemycket livsregler. Alltså djupt rotade uppfattningar om hur saker och ting ska vara, som är kopplade till det här med etiketter på olika sätt. Alltså kanske kommer från så här tidig inlärningshistoria, att man tänker att man är en sån som alltid gör saker och ting perfekt, om man är liksom perfektionistiskt lagd och har en sån idé om att man är perfektionist. Det är kanske en sån här självetikett då som man sätter. Och då styr det ens beteende väldigt mycket i en väldigt massa situationer. Till exempel, jag släpper aldrig ifrån mig något som inte är perfekt.
Just det.
Och då kanske effekten blir att man inte släpper ifrån sig så mycket överhuvudtaget, för att man aldrig riktigt är nöjd med den där projektrapporten eller vad det nu är.
Just det, eller som någon sa till mig att jag var ett kontrollfreak, vilket jag faktiskt av alla etiketter inte hade hört förut, men tänkte att det låter också lite ambitiöst på något vis. Och efter det började jag så här, får jag bara dubbelkolla den där grejen, och jag är en sån som gärna vill ha kontroll över saker. Och började liksom jobba på den imagen.
Ja, men så finns det annat. Så bäst att jag inte säger något, för då kan det inte bli fel. Till exempel om man är en person som går runt med en sån som livsregel, då kan man testa att verkligen göra tvärtom. På nästa möte, var den som pratar först. Testa, se vad som händer. Se om världen går under när du liksom går emot känslan.
Det var allt för Dumma människor den här veckan med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår förtjusande, briljanta producent Klara Wallin. Och vill du ha oss något, så kan du nå oss på mailadress dummamänniskor@gmail.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.